Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, alltså igår så höll Sannfinländarna en presskonferens och där så berättades det om ett nytt sånt här finskhetsprogram som de då har omfamnat och accepterat. I det här programmet finns en massa olika synpunkter på det här med finskhet, men det som vi väljer, eller jag väljer att lyfta upp här idag, är det som har med språket att göra. Nämligen Sannfinländarna vill nu slopa kraven på kunskaper i svenska på alla utbildningsstadier och i välfärdsområdena också. Och enligt partiet så ska man då inte klamra sig fast vid svenskans ställning i grundlagen, så här säger det. Och här finns då en massa olika synpunkter på det här med svenska språket som presenteras. En av dem är då det att man skulle slopa den obligatoriska svenskundervisningen i alla finskspråkiga skolor. Det här ska vi diskutera här idag tillsammans med den sannfinländska riksdagsledamoten Kaisa Juuso. Välkommen.
Tack, tack.
Som deltar från riksdagen så därför är det här ljudet lite annorlunda på Kaisa Juusos linje än Björn Månsson som finns här i studion med mig, SFP-politiker från Helsingfors. Väldigt insatt bland annat i vårdfrågor. Välkommen.
Tack så mycket.
Det där, om vi börjar med det här, alltså det blev ju förstås en herrans diskussion igår genast efter att det här programmet presenterades. Åtminstone jag tittade att oerhört mycket kommentarer under också till exempel Ilta Sanomats artikel med väldigt starka åsikter. Men nu har jag ju en riksdagsledamot på tråden som faktiskt kan väldigt bra svenska. Och det där jag undrar att hurdan feedback du har fått på det här finskhetsprogrammet?
Jag har inte fått någon feedback alls direkt.
Okay.
Jag har bara läst kommentarerna i det här Svenska Yles artikeln igår. Men annars har jag ingen feedback.
Men vad tänker du då som om hela det här programmet, ska vi säga så här, och just särskilt den här språkfrågan. Hur skulle du vilja kommentera det?
Det här att vi slopar det här tvånget att lära sig svenska i skolorna. Så det här är ju ingenting nytt.
Nej.
Det har vi sagt länge. Och det är ju det som är kärnan i det här. Att i och med att det här tvånget skulle tas bort och språket skulle bli frivilligt, då måste man också slopa kravet på högre stadier av utbildningen att kunna svenska. Eller hur?
Ja, det tänker jag inte svara på, men att det där, kanske Björn Månsson vill svara på det om en stund. Jag vill ännu fråga en sak. Här är väldigt mycket resonemang kring det här med språket. Och här står till exempel så här att det ideal om tvåspråkighet som rått i årtionden och det orättvisa tvånget att lära sig svenska stör det finskspråkigas språkliga identifiering och självbild. Vad menar ni med det?
Ja, det här som man alltid har sagt att Finland är ett tvåspråkigt land.
Mm.
Det stämmer inte i verkligheten. Vi har en minoritet på 5% som är tvåspråkig. Som kan både finska och svenska. Men resten, över 90%, de kan bara finska. Så det stämmer inte att Finland är tvåspråkigt. Och det här att de här stora majoriteten på över 90% blir tvingad att läsa ett språk som de känner att de behöver inte, de vill inte, så det känns ju orättvist. Och det är klart att språket är ju en jätteviktig del av identitet. Det är jätteviktigt för dem som är enspråkiga i Finland och bara talar finska, och det är jätteviktigt för er som talar båda två språken. Så det är det vi menar, att med det här tvånget så blir det ju en känsla att varför måste vi finländare som till största delen är enspråkiga och pratar finska, varför måste vi lära oss svenska som vi inte behöver? Det är den här känslan på samhörighet som vi är ute efter, att vi vill att alla finländare skulle känna samhörighet via språket, vi hör ihop, vi är en nation, vi är inte en svensktalande minoritet och resten, utan att vi hör ihop och vi tänker som så att det är språket som binder oss ihop.
Vill du svara på det här, Björn Månsson? Vilka tankar väcker det här hos dig? Det här resonemanget, vi börjar med det här med självbilden, språklös. Det här som,
Får jag säga allmänt först att det här är ju inget mindre än ett frontalangrepp på svenskan, på landets tvåspråkighet. Det kan man inte sticka under stol med. Sen är det ju intressant att det här har varit i säck innan det kom i påse. Det vill säga det är Finskhetsförbundet, även kallat Finskhetsförbundet, som vars program det handlar om. Fast Rika Purra säger, hur var det nu, att det är ett av de vackraste och mest stärkande sannfinländska programmen någonsin. Det här säger hon i en situation då Europa står i brand och vi har energikris och allt, och det här är då det viktigaste sannfinnarna har att komma med. Det är ett frontalangrepp, det har varit i Finskhetsförbundets säck innan det kom i sannfinnarnas påse. Här användes tidsbegreppet att det i årtionden har varit tvåspråkigt i Finland. Det stämmer ju inte, det är ju århundraden. För att inte tala om 1000 år eller mer. Så att bara att jämföra med andra länder. Belgien är två eller egentligen trespråkigt land med vallonska, flamländska och lite tyska. En tysk minoritet. Kanada är tvåspråkigt, engelskt, franskt. Och Schweiz är fyrspråkigt. Det är inte det så att identiteten enbart hänger upp sig på språket. Utan nu handlar det ju om så mycket mer. Det är klart att språket finns där som element, eller språken, som i så många länder.
Mm. Alltså är det här ditt svar på det här resonemanget om att det stör den källbilden alltså?
Jag förstår inte hur det kan göra det. Alltså för några decennier sedan sa man att det fanns två enspråkiga länder i Europa, Portugal och Island. Och inte ens det stämmer förstås nu längre. Det är helt enkelt så att det är myt att ett land måste ha ett språk. Och det finns tyvärr nu i Europa då väldigt många länder som försöker hävda den här principen. Ungern, hur många det går i Italien. Vi får en ny svensk regering som kommer att luta åt det hållet att Sverige ska förbli så svenskt. Men det är inte möjligt i dagens Europa med den fria rörlighet vi har. Och dels talar vi då alltså om invandring, men sen talar vi om historien och de historiska arven som länder bär på. Och de är värdefulla arv. De är en tillgång, icke en belastning, att det finns fler än ett språk i ett land.
Mm. Kajsa Juuso, de här argumenten också. Jag menar, jag har själv lett debatter och jag har hört på debatter där de här samma argumenterna bollas mot varandra. Så att det där... Det som jag däremot tycker att det nytt är kanske just det här resonemanget här om just det här med självbild. Och du förklarar just att vad du avser där. Men det där, jag skulle ändå vilja prata om det här med språklig identifiering, eftersom det nu lyftes upp också här av Björn Månsson. På vilket sätt har det påverkat dig till exempel?
Ja, jag har ju läst svenska, det som har varit obligatoriskt, och jag har ju jättemycket nytta av det. Men fast jag upp till gymnasienivå har studerat svenska i skolan, så kunde jag inte när jag flyttade till Sverige efter studenten. Utan det var väldigt, väldigt osäkert i början. Det är klart att det hjälper till att man har ett litet ordförråd och man har lite grammatik. Men att lära sig att prata, så det krävdes nog både studier och arbete och annat för att det skulle ske. Så att jag tänker, om vi nu pratar liksom från min synpunkt som är helt finländsk. Alltså jag kommer från Tornedalen och fast det är nära Sverige. Så på finska sidan av gränsen så talas det bara finska. Folk kan inte svenska. Men på svenska sidan så är det en viss del av det som är tvåspråkigt. Därför att språkgränsen är inte Torneälven som är riksdags, alltså riksgränsen, utan språkgränsen går liksom längre på svenska sidan. Så ja, min släkt, min, alltså århundraden tillbaka är helt finsktalande. Omgivningen där jag har växt upp är helt finsktalande och där jag också bor nu. I Lappland så har vi just inga svensktalande och inte heller i östra Finland så många. Så jag tänker att det här, jag känner mig inte att jag är tvåspråkig. Jag har lärt mig svenska som vilket som helst språk. Jag kan också engelska, jag kan lite tyska. Men att det är inte min identitet det här svenska språket, utan min identitet är ett starkt finländskt identitet och dit hör det här finska språket. Och jag förstår dem, alltså nu Björn Månsson här talade om tusen år tillbaka i tiden och historia och det där. Jag förstår det och jag nekar inte. Det är så, vi har hört ihop, vi har varit tillsammans med Sverige och på det vis, på ett visst sätt så hör vi ihop. Och vi är ju inte, vi tänker ju inte så att man ska förbjuda svenska. Nej, för all del. Nej. Absolut inte. Bara det där tvånget borta från de som känner att de inte vill och de behöver inte svenskan. För i och med det här att vad ska jag säga, världen blir mindre och folk rör sig mera ute i Europa och andra ställen. Så det språket som man talar där, så det är engelska. Jag vet också att i till exempel i det här när vi har möte med våra nordiska kollegor så talas det ofta engelska. För då känner båda parter att de är liksom det är jämnt. Det är ett främmande språk för båda två. Ingen behöver känna sig i underläge när man pratar engelska med en svensk. För pratar du din dåliga svenska, skolvenska med en som har svenska som modersmål så känner du dig i underläge. Förstår ni vad jag menar?
Jo, jag förstår. Din svenska är ju inte på något sätt dålig så jag antar att du inte talar om dig själv.
Får jag?
Nej, men jag menar, nej, du talar inte om mig själv utan sådär allmänt.
Mm. Får jag komma in med en positiv kommentar till vad min medduellant här sa. Det är alldeles riktigt att, som du sa, på ena sidan att man lär sig svenskan först sen i livet, för att inte tala om just arbetslivet. Och om man bor i Sverige så är man ju liksom piskad att öva sin svenska. Men samtidigt hade du en bra poäng i det att, men det fanns i bagaget, det fanns ett ordförråd, lite grammatik som då kunde aktiveras. Så att jag tycker att du är ju ett utmärkt exempel på hur en positiv språkutveckling, och det ska du vara stolt över.
Jo, det är klart det är. Jag själv har haft jättemycket nytta av svenskan, men jag representerar ju hela Finland och alla finsktalande. Så alla är, man kan inte riktigt tala mig, eller ja, men största delen.
Du representerar ju i första hand en tvåspråkig valkrets, som jag förstår rätt, är du inte från Vasa?
Nej, jag är från Lappland.
Du är från Lappland. Du bor kvar där. Det fanns någon sannfinne från i Vasa bakgrunds också som talar svenska. Och jag känner många andra som har svenskan som ett relativt starkt andra språk trots att de är sannfinländare. Och det, jag tror ju inte att det här programmet som du har utarbetat märkväl av Suomalaisuuden Liitto och Finskhetsförbundet, att det egentligen representerar, det var till exempel er riksdagsgrupp som helhet eller partistyrelse eller så skulle vilja ha. Jag leder alltså Helsingfors stadens tvåspråkighetskommitté, som förresten sen vi återkommer till välfärdsområdet ska bli den här nationalspråksnämnden. Och i den förra under den förra perioden hade vi en sannfinländare med i tvåspråkighetskommittén. En som, han hade faktiskt liksom du bott i Uppsala, han talade inte svenska så gärna men han förstod allt och han var positivt inställd, meteorolog till utbildningen. Mm. Så att det ger inte en rätt bild av hela partiet nu, hoppas jag också, men jag tror det också att det inte är så.
Nu är det ju inte så att, nu har Kajsa Juus också understrukit här att hon, det är liksom den här frivilligheten det är ute efter, inte det att svenska språket helt, och det här tvåspråkighets, den här att man då säger att Finland är ett tvåspråkigt land. Där i det här samma programmet så talas det om att svenska språket istället skulle vara ett minoritetsspråk.
Ja. Det är mot vår gällande grundlag. Det är ju också en intressant aspekt att Finskhetsförbundet och de här, den sannfinländska partiledningen vill alltså tydligen ändra vår grundlag.
Men verkligheten är ju att det är ett minoritetsspråk.
Jo, i praktisk bemärkelse, men på ett juridiskt konstitutionellt plan har Finland två nationalspråk som är likställda. Det är ju inte det i praktiken sen ändå. Mm. Men det är alltså principen och det som gäller i många andra länder också. Även om det inte är i praktiken. Inte talar ju alla kanadensare både engelska och franska till exempel. Mm. Heller.
Ja. Alltså vi ifrågasätter ju inte det där själva språket.
Nej, men grundlagen utgår från denna likställdhet mellan språken och den ni vill komma åt. Sen, alltså, om vi nu går in på den här skolsvenskan, så det kan alltid diskuteras. Det finns ju olika teorier om vad som skulle vara bättre. Själv tror jag på obligatoriet nog därför att det är en inkörsport också till andra germanska språk och indoeuropeiska språk överhuvudtaget i vilka finskan inte hör. Så att det, alla språkkunskaper stöder varandra. Om du kan ett språk så är det lättare att lära sig ett annat och ett tredje. Så att jag hoppas på det. Men det är klart att frivillighet skulle, om i den bästa av världar, kunde det vara liksom motiverande för eleverna att få välja eller inte välja. Men när man vet att dessa 10-åringar, 12-åringar, 15-åringar, vad det kan vara fråga om, sen av låt mig nu säga rent ut, lättja inte väljer de här frivilliga ämnena. Det gäller ju inte bara språk utan det gäller ju överhuvudtaget. Så då blir det en sämre ställning i fortsättningen. Då stängs vissa dörrar och fönster för dem i de fortsatta studierna och i arbetskarriären. Och det tycker jag skulle vara synd. Men man kan diskutera det här med för- och nackdelar. Sen är det ju nog så att om svenskan blir frivillig i finska skolor så måste ju i konsekvensens namn finskan bli frivillig i det svenska, och det vill vi ju inte.
Ja, jag skulle just komma till det, för att i det här programmet så vidhåller mig, och det har också Riikka Purra sagt igår, att hon anser att det där fortfarande ska nog svenskspråkiga elever, alltså i svenskspråkiga skolor, lära sig finska, att det ska vara obligatoriskt just på grund av den här identifierade samhörighets, det här aspekten. Vad tänker du om det, Kajsa Juuso?
Ja, alltså jag tänker ju så att det är bra om vi har ett gemensamt språk som är finska. Och jag tror att de flesta svensktalande också kan finska. Jag tror inte det är så många som inte kan finska. De flesta kan finska, absolut största delen. Jag känner många tvåspråkiga människor. Så för att om man vill liksom fungera i det här finska samhället, som till största delen så går ju allt ut på finska. Det är finska tv-kanaler, också finns även svenska tv-kanaler, men för mesta så är det finska tidningar, det är finsk omgivning i det stora hela. Så jag hoppas att vi i Finland skulle kunna känna att vi hör ihop, vi är finländare oavsett om vi pratar finska eller svenska. Men att man inte tvingas att lära sig svenska. Det här, du sa Björn, det att barnen de är lata, de väljer inte svenskan. Men i de här på lågstadiet och ändå när de är ganska unga så är det ju för det mesta föräldrar som bestämmer det här frivilligt ämne om det finns att välja. Och jag tänker som så att de föräldrar som ser det här skandinaviska som nytta, att Norge, Sverige, Danmark, Island, att man då vill liksom att barnen ska ha liksom den samhörigheten, så kanske väljer då att barnet läser svenska. Jag kan mycket väl tänka mig det. Men det finns andra som kanske vill läsa tyska. Engelska, tyska, franska. Det är också en kombination. Jag har själv läst till och med ryska någon gång i gymnasiet, för det var nytt och intressant då för jättelänge sedan. Och som jag inte haft någon nytta av sedan dess, så har glömt bort helt och hållet.
Mm.
Men att det finns ju flera språk. Det här, världen blir mindre hela tiden. Engelska blir mer och mer en allmänt språk. Det talas engelska överallt i de internationella kontakter. Och sen så har man ju sitt eget språk. Mm. Och det hoppas ju samtidigländerna att det ska vara finska som är vårt gemensamma språk. Och att vi känner en samhörighet via det här språket. Också med er som har svenska som modersmål.
Mm.
Får jag komma in här med riktigt alla finlandssvenskar talar ju inte finska.
Nej,
det utan dels har vi barnen i enspråkigt svenska familjer innan de sen har kommit till skolan. Och sen har vi de äldre som kanske inte i skolan har lärt sig så mycket finska och aldrig haft någon användning för det. Och sen kommer demens och sådana här in i bilden när man blir riktigt äldre. Så att, och det behövs svensk service för dessa också. Sen har vi ålänningarna som till stor del är mer eller mindre enspråkigt svenska i förhållande till nationalspråken alltså. Så att vi har nog några 10 000 finlandssvenskar som inte klarar sig på finska av 300 000. Men jag förstår att för dig spelar det ingen roll när det är bara några 10 000. För du tänker i sådana termer att minoriteter inte behöver tas hänsyn till. Så att det är säkert ett dåligt argument för dig. Jag upprepar det där med att språken stöder varandra. Lär du dig ett språk så lär du dig lättare ett annat, i synnerhet om de är besläktade, så som det faller med engelskan och tyskan och svenskan, holländskan också förresten och lite till. Så att jag tror bara att ni stänger dörrar för barn i som du säger då, östra Finland och norra Finland.
Men väntas nu, då vill jag faktiskt här att säga till er båda att alltså, det där kan man ju tjata tills man är blå i ansiktet om att faktum är att Björn Månsson, du har ju helt rätt i det att jag har själv varit väldigt förvånad av att märka att hur många barn det finns och alltså tonåringar också som inte kan finska alls. Mm. Och jag har undrat, hur är det möjligt?
Jo,
som bor i Helsingfors, hur är det möjligt? Och det där, då tolkar jag det som så att om man hade varit intresserad av finskundervisningen i skolan, så skulle man ju nog ha lärt sig det. Alltså det funkar ju också på svenskt håll då, att om det finns ett ointresse att lära sig, jag menar skolfinskan undervisning kan inte vara så dålig att man inte lär sig någon finska alls. Jag frågar er båda det här, att det tycks liksom nog ligga någonting i det här att när du upplever någonting som otrevligt eller att du, jag säger nu inom citationstecken, det hörs inte på radio, men det här tvingas till någonting som...
Men vi har ju alltså tvångs, om vi använder den här eländiga termen med tvång, vi har ju tvångsmatematik, vi har tvångsmodersmål, tvångsbiologi, geografi och så vidare och så vidare. Alltså det anses att varje människa behöver en allmän bildning.
Mm.
Och de normerna sätter samhället. Man kan inte lämna bort all matematik.
Nej, men alltså då räknar du att svenska språket i Finland är allmänbildning och på samma sätt finska språket, för de svenskspråkiga, det räknas till allmänbildningen och därför...
Och det behövs ju i det praktiska arbetslivet. Man ser ju hela tiden arbetsplatsannonser där det står att ruotsinkielen taito on tärkeä eller någon sån här formulering.
Ja. Vad säger du, Kaisa Juus, om det här resonemanget här, att det finns alltså motsvarande finns på svenskt håll också, det finns faktiskt, jag har blivit väldigt förvånad, jag har till och med kollegor som har sagt att de är helt uppställda, att deras barn kan ingen finska och de får inte dem på något sätt att lära sig det heller.
Jo, det var en bra fråga, men jag kommenterar också, först det som Björn
Varsågod.
Du sa, du sa det där att jag inte bryr mig om de som inte, att samtidländerna inte bryr sig om de som inte kan finska. Det stämmer inte. Vi skriver i vårt program att det ska finnas service på svenska till de som behöver svenska. Mm. Så det om det. Men vad gäller, vad, det här har jag också undrat. Jag har bott i Pargas i ganska länge. Och jag har märkt att det finns daghem, svenska daghem, det fanns alltså på den tiden åtminstone. Och sen fanns det de för finska, det fanns skolorna för svensktalande och skolor för finsktalande. Det är klart att barnen inte lär sig de svenska, man lär sig inte varandra språk om man hörs isär hela tiden. Man har vänner som bara pratar finska, man läser huvudstadsbladet, man hör på svenska radioprogram, man har beställt Damernas värld eller något liknande hem och ser på svensk tv. Det tycker jag det är inte bra, för då lär man sig inte finska fast man lever i Finland. Och man följer inte vad som händer i ens eget land, utan man vet nästan bättre om vad som händer i Sverige. Vem är Sveriges statsminister? Men man vet inte vem är Finlands. Jag tycker det är väldigt konstigt. Och där tycker jag att det här står inte i vårt program, utan det här är eget tänkande. Mm. Jag tänker som så att vi borde blanda barnen, finska och svensktalande barnen med varandra. Så att till att börja med så blir barriärerna lägre. Båda parter märks att okej, det här är helt vanliga människor fast de pratar ett annat språk. Och blanda redan från början, från dagis i skolorna. Vi har till exempel i Haparanda här, vi har haft en språkskola jättelänge med finska och svensktalande elever som vi har blandat på det viset. Att en del av undervisningen är på svenska, en del på finska. För liksom separat för klasserna och sen så finns det gemensamma timmar. På det viset så får vi den här samhörigheten och förståelsen mellan de här olika språkgrupperna att fungera, om ni förstår vad jag menar.
Ja. Ja, vi har ju alltså köer till de här språkbarnsdagisarna och skolorna, till exempel i Helsingfors. Alla som vill ryms inte ens in alla gånger, och det är illa. Men jag skulle säga att det bästa språkbadet, om man inte vill bara ha en dusch, så är ju att sätta sina barn i svensk skola. För där i till exempel Helsingfors. Därför att då lär de sig bägge språken. Det krävs liksom kontinuitet i det här. Det kan inte vara så att du är ett år på en kort språkdusch någonstans och sen bryts det av, utan det ska ju fortsätta. Mm.
Jag måste läsa nu upp, här kom en kommentar in till programmet faktiskt, som så här står det: tillslaget efter 12 just nu igång. Här står: ingen frågade efter språket då min far, båda farbröder och ena morbror inkallades i krigen, och de kunde nog bara svenska, skriver en person från Jakobstad. Och det här visar hur mycket känslor det går i den här debatten, just när man talar om identitet och det här att om ni förstår hur jag menar, att det känns kanske också för någon som är finlandssvensk och väldigt svenskspråkig som hör det här, som tänkte okej, att så nu är jag inte en tillräckligt god finne då inte. Förstår du, Kajsa Juuso?
Jag förstår mycket väl. Jag känner många svensktalande som har gjort med det tjänsten i Finland, och deras föräldrar kanske har varit i kriget. Jag har försökt förklara det här, att det här med att tvångssvenskan, det har ingenting att göra med det här andra historien som vi har tillsammans. Det är bara det att vi vill liksom ena finländare med varandra, och ett sätt att ena oss, så det är språket. Och nu upplever jag, och känner jag åtminstone, att det finns en barriär mellan de svensktalande och finsktalande. Det tar lite avstånd från varandra, att ett folk och ett annat folk. Och det vill jag ha bort. Jag vill att vi ska vara enade oavsett om vi pratar finska eller svenska.
Men så olika man kan tolka det här då, ert program. För att nu har jag läst en massa kommentarer på sociala medier som säger att det som ni gör med det här programmet är att ni bygger en barriär.
Nej, det är inte så det är. Men att folk vill ju gärna misstolka det som samtidländerna säger. Det är ett känt faktum.
En liten komplimang till dig som jag glömde här tidigare. Du använde ordet finländare. Och det är väldigt kiva att höra, för att vi vill ju alltså gärna använda det begreppet som inte är direkt relaterat till språk.
Det var jag som sa finne just.
Du sa finne, ja.
Jag sa det ja, i en sån här släng här i min fråga. Men det där, här i det här programmet så, om vi tittar så här konsekvensaktigt, jag menar att med tanken på att det inte längre skulle vara då obligatoriskt att läsa svenska för finska elever. Så då är en av konsekvensen som också målas upp i det här programmet är att de svenskspråkiga, alltså minoriteten, de som har svenska som modersmål och talar svenska, själva skulle ordna liksom sina tjänster för varandra och liksom internt skulle sköta det. Då har jag tolkat det rätt. Kajsa,
nej, jag vet inte ens var har du läst det. Var? Jag förstår ingenting.
Det finns Erika Purras uttalande här. Vänta, ska jag gräva fram samma artikel här som jag har massas med sidor uppe. Här talas det om det att vi samtidigt skulle, alltså att vi själva kan sköta den här servicen sinsemellan. Alltså service åt oss själva. Alltså inte, det är en helt...
Menar du liksom läkare och vårdtjänsten och sånt?
Jag vet inte, hon fördjupar inte så mycket här, men det är det hon säger i den här artikeln, åtminstone som Svenska Yle har publicerat. Så,
alltså hon menar ja. Någon sorts språklig autonomi så att säga.
Ja.
Det är inte möjligt i vårt land. Åland fungerar ju enspråkigt svenskt. Men i övrigt så är vi ju så blandade i alla regioner, till och med i Österbotten och Västnyland. Och så att det inte går det att om du behöver vård, att du skulle liksom, att det skulle finnas ett eget svenskt sjukhus enbart. Åboland sjukhus har ju varit ett sådant i Åbo, men det är väl på fallrepet dessvärre. Och... här beskylls ju då både Jakobstad och Västnyland för att man inte får vård på finska. Det har sina mycket randiga skäl. När jag satt i husstyrelse visste jag precis hur det var. Det vill säga, det gick inte att få svenskspråkiga eller svenskkunniga läkare till Raseborgs sjukhus. Så man var tvungen att hyra in läkare från Sverige, och samma gör det i Jakobstad. Till exempel, säkert på andra håll också. Och då är ju meningen att dessa då ska kunna betjäna den svenska befolkningen på svenska. Och det finns ju andra läkare, inhemska läkare, som kan betjäna på båda språken eller bara på finska.
Men jag menar, för tiden börjar rinna iväg här, så därför vill jag liksom understryka ännu det här med vården. Att här finns i ett av de här punkterna i det här programmet som sannfinländarna nu för fram, så står det att det där slopa kraven på att personalen ska förstå svenska i välfärdsområden som har klar finskspråkig majoritet.
Alla välfärdsområden utom Vasa, Österbotten har finska som majoritet.
Klar majoritet.
Den är ganska klar i alla dessa regioner. Västnyland minst, men i övrigt. Så att det skulle vara ganska fatalt för tillgången på svensk vård om man skulle tillämpa den.
Men vad menar ni med klar majoritet? Jag kan ju ställa den frågan till Kajsa Juuso. Var skulle gränsen gå kanske då?
Jag läste det här programmet igår.
Ja.
Och det här, vi har inte definierat någon gräns, men jag tänker nu som Lappland till exempel, att man då kräver utav de här tjänstemännen att de ska kunna svenska, så det är ju det behövs inte, vi har inte svensktalande kunder där, vi har bara finsktalande. Men det står också i vårt program att på de områden där vi har svenskar eller folk som har svenska som modersmål, att vi ska erbjuda tjänster på svenska. Och istället för att sätta det här kravet på alla som jobbar där att de ska kunna svenska, så skulle det vara liksom anknutet till deras arbete beroende på vad de gör. Om de behöver svenska i sitt arbete, så då skulle man kunna kräva det här förmågan att prata svenska språket.
Den här Finskhetsförbundets ordförande Ilmari Rostila så kastar fram tekniska lösningar. Jag antar att han menar tolkning. Jag håller med dig, Kajsa, att det bästa är ju att säga para ihop sådana som talar samma språk. Alltså vårdpersonal, läkare, som talar svenska med svenska patienter och det samma på finska. Så att där har vi mycket att göra ännu. Det händer ju hela tiden att man i olika servicesammanhang talar finska en god bit tills man märker att den andra också är svenskspråkig och så kan man övergå. Så att det finns mycket, mycket liksom praktiska lösningar, men jag tycker inte om att börja gå till tolkning, simultantolkning och sådana här. Det krävs sen med patienter med utländska modersmål.
Ja, alltså vi har inte pratat om tolkning, vi har bara hänvisat till att service ska finnas om det då. Vissa service finns på distans, till exempel läkartjänster som vi också i Lappland säkert kommer att få läkare på distans och sköterskor på distans. Så punkten är att vi ska ha service till svensktalande. Det är det som är idealen. Men det bästa med den här diskussionen har varit det att jag tycker att vi har varit ganska sams. Och samfinländarna har väckt den här diskussionen, för det är det vi vill komma. Vi vill att vi ska prata om det här tvångssvenskan, obligatoriska svenskan. Liksom utan att vi blir arga med en gång. Förstår ni vad jag menar?
Ni hade ju många andra punkter också än den obligatoriska skolsvenska.
Ja, det finns. Vi hinner inte beta igenom hela programmet här. Det skulle spreta åt alla håll, så därför valde jag att fokusera nu på den här frågan som ju har varit uppe. Och som Kajsa Juuso började med att säga, att det här är ju inte något nytt att finländarna har den här åsikten. Det där, avslutningsvis, jag skulle fråga dig, Björn Månsson, du sa här i början att du upplever hela det här som en, vad sa du, veritabel attack eller någonting sånt här.
Frontalangrepp
mot svenska språket.
Ja, då är det inte fråga om den här skolsvenskan, utan det är många av de andra punkterna som var ju helt fatala.
Som vi inte har nu gått igenom här. Här finns många andra punkter i det här programmet, men det där... Anser du fortfarande att det är en frontal attack efter att nu ha diskuterat med Kajsa Juuso om det här?
Inte från Kajsa Juusos sida, för hon är nyanserad och det har jag försökt vara också. Mm. Och tillmötesgående eller förstående ska vi säga. Men nog är det här programmet som helhet betraktat ett frontalangrepp alltjämt.
Det måste jag säga att när jag nu har läst igenom en spalt kilometrar säkert med kommentarer kring det här, så verkar jag sa här tidigare att det går känslor i den här debatten. Mm. Att det är väldigt personligt genast när man talar om språk.
Modersmål i synnerhet.
Ja, det blir en personlig fråga och det leder då till att det blir väldigt giftiga debatter och de finns redan på nätet, där man då källar på varandra och sådär. Men där finns också finlandssvenskar som själva har alltså svenska som starkare språk, som lite lutar mot, när vi just talar om skolsvenskan, mot det här, en viss förståelse för det här med frivillighet. De menar att man inte blir i långa lopp förtjänt av det här. Och den här diskussionen har vi fört förut och den kan vi föra flera gånger till, men är det här något positivt att man liksom försöker nyansera att diskutera för- och nackdelar med att det är så som det är idag?
Alltså vi hade ju inte obligatorisk svenska i folkskolan. Mm. Utan det kom in först i mellanskolan och gymnasiet. Utan det var grundskolan som införde den obligatoriska svenskan 1968 framåt. Och då var ju tanken den, liksom överhuvudtaget med grundskolan, att ge alla elever, alla barn en jämlik utgångspunkt i livet. Det var mycket enkelt. Och ska vi frångå den principen? Vad är nästa steg? Nu har vi den slopade den obligatoriska studentsvenskan. Vad är sen följande steg med studentexamen, med högskolestudier, med vilka krav man ställer på till exempel läkares och andra högt utbildade språkkunskaper och så vidare. Det är en man öppnar en Pandoras ask som leder till ett slutande plan.
Avslut, du får sista ordet, Kajsa Juuso, här som ett svar.
Jag säger bara, kanske det är dags att öppna Pandoras ask.
Okay. Men om man hamnar på ett sluttande plan?
Nej.
Tack till er båda, Björn Månsson, SFP-politiker från Helsingfors och medlem i den här tvåspråkighetsgruppen också. Och Kajsa Juuso som är riksdagsledamot för Sannfinländarna för den här diskussionen. Och jag vet att diskussionen går het. Det har kommit hemskt mycket kommentarer in på när det här har delats, de här nyheterna på på social media och också under tidningsrubriker, så först i ivriga diskussioner. Ni får gärna höra av er också till oss här på slaget@yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom och en ny debatt blir det imorgon samma tid, samma kanal.